kära lyssnare, välkomna till The Shattered Library med mig, Janni,
Hanna
och Jennifer.
Och idag ska vi ta oss vidare i första akten i Dragon Age 2, kan man säga. Förra avsnittet, eller första delen av det här avsnittet, pratade vi mest om alltså hur det kändes att vara tillbaka i Dragon Age 2 och sammanfattade avsnittet. Så att om ni inte kommer ihåg första akten i Dragon Age 2, lyssna på förra avsnittet innan. För vi kommer inte dra det en gång till. Vad pratar vi om mer?
Lite lore, sådär.
Det var lite rött lyrium vi babblade om.
Precis. Dvärgarnas ursprung, oh, som gud, vi knäckte.
Alltså, ett sånt skop, hörni. Tillbaka till förra avsnittet om ni inte hört.
Verkligen.
Men vad ska vi prata om idag, Jennifer?
Så idag vi ska prata om kompisar först. Och efter vi ska prata lite om några quests.
Så idag blir det verkligen ett sånt här avsnitt som vi lever för, kan man säga. Med kompisar och sagor. Fast vi lever ju för lore också, herregud.
Ingen combat, Jenny.
Nej, det lever, då lever ju inte jag, eftersom jag alltid dör när det är combat.
Det är lugnt. Ingen strategi. Ingen puzzle idag.
Nej, ja, underbart, underbart. Nu kör vi!
Så först vi träffar Avelin.
Alltså jag tycker att Avelin är kanske den bästa låtsaskompisen av alla låtsaskompisar.
Wow. Varför?
Men jag håller med. Alltså hon har ju de här, för jag tycker väldigt mycket om Cassandra. Och de påminner lite om varandra. Mm. Så att de här liksom...
Men det är ju morsorna i gruppen, är det inte så?
Jag skulle säga righteous.
Ja, pålitliga. Mm. Ja, men de vet var de står också. Mm. Sen kanske de, alltså Cassandra har ju sina sådär som hon tampas med under Inquisitions gång och Avelin också delvis. Men på något sätt så är de alltid så himla säkra i sig själva i grunden.
Här är ju kvinnor, tänker jag, som man hade velat ha i skolan i verkliga världen. Alltså skulle de inte göra sig som typ högstadielärare?
Ja.
Det tänker jag.
Jag får konstig eller så märklig bild framför mig. Men ja, ja, så.
Du förstår vad jag tänker, ja. Mm. Jag tycker att när man träffar Avelin så är det, jag tycker det är jätte...
Ska vi berätta lite om hur det går till när vi träffar henne kanske?
Mm. Ja.
Vi träffar ju henne ju tidigt, alltså i liksom själva introt kan man väl säga, när vi är på flykt från Lothering. Och det är hon och hennes man som ju också är på flykt från, han är ju en templar. Och nu minns jag inte vart de kommer ifrån. Minns
jo, men de kommer ifrån Ostagar, gör de inte det?
Ah, är det så pass?
Ja, för att de har, och det här, för det här reagerade jag på, att de har då flytt därifrån, för han har kanske varit med och fightas, eller så har hon varit det kanske. Hon är ju också en fighter, förutom. Och att de säger att de gav sig ifrån för att de förstod att Loghain förrådde Wardens. Och jag reagerade på det här för att bara, men om de förstod det här, hur kan ingen annan ha förstått det här? Hur kan de kämpa emot vind så mycket om det här ändå var en allmän fakt? Men nog om det.
Så det kanske jag. Var i stridens... Alltså, man kan tänka att det fanns överlevare ändå. När de såg Loghain vandra iväg där med resten av hären åt ett annat håll, kanske.
Men det här kröp liksom inte fram till etablissemanget.
Nej. Nej, precis. Det gjorde det ju inte.
Det är någonting där, men jag antar att... Det kanske var så att Avelin var där, hon såg Loghains luriga blick och ensam förstod hon.
Ja, nej men så vi träffar dem där. Han är taintad och liksom döende, så hon då på hans begäran dödar honom helt enkelt. Och det här är ju liksom traumatiskt på många sätt. Ja.
Objection!
Aha.
För mig är det ju alltid min karaktär som dödar honom.
Oh, kan det vara olika? Jag förstår. Ja. Nej, jag lät nog Avelin göra det. För jag tänkte att det var hennes...
jobb.
Ja, hennes man, jag vet inte, men hennes beslut att ta kanske mer än mitt. Typ. Så.
När vi träffar dem, vi vet inte än att han är taintad, de kämpar och hon, hon är faktiskt den som kämpar för honom. Hon räddar honom, så jag kände wow, oh, hon är så kul.
Jag har alltid tänkt att, vet du, att eftersom han uttryckligen ber om att bli dödad, så tänker jag att det är rimligt att han också får det. Och så har jag alltid tänkt att det är bättre att min Håk lever med det här traumat än att Aveline gör det.
Jag vet inte, eftersom hon kanske kommer att vara sur på dig hela livet eftersom du har tagit den här sista moment.
Ja. Jag tror aldrig vi får någon riktig klarhet i hur Aveline egentligen tänker här. Men
vi kan fråga henne, det är en av de val, fråga henne hur hon känner bättre med detta. Ingen beslut är bra i alla fall när man dödar något, det blir inte bra i alla fall.
En sak som hon har då, hans svärd och sköld. Det är liksom hennes första vapen som hon har. Det här tycker jag är väldigt svårt. För jag kan inte få mig till att sälja det där sen. Mm. Det ligger liksom alltid och skramlar. Och jag tittar alltid på det där. Man har ju något storage. Och där ligger Sir Wesleys shield. Och jag tycker det är så sorgligt.
Ja, det
är det. Framförallt är det så himla sorgligt att det är jag som har det här. Och inte Aveline.
Man kan ge den till henne sen.
Kan man det?
Men hon reagerar superdåligt. Jag vet inte varför. Så det var en chock för mig faktiskt. Att det gick inte som en present som man förväntar sig att hon kommer att vara glad och nöjd.
Där ser man.
Ja, jag vet inte.
Men, vad bra att den bara letar längst ner i lådan och samlat damm för mig. Men jag tycker Aveline är jättebra. Och jag tycker, alltså, om jag skulle lista låtsas kompisar. Det har vi gjort någon gång, har vi inte det? Nej,
vi har gjort det.
Ja. Jag vet inte om hon kom med på den där listan. Men, och det är för att,
hon gör det i båda era lista.
Ja, bra. Hon förtjänar det. Jag tycker verkligen att hon är jättebra. Och jag tycker att hon är en sån där badass fiktiv kvinna som inte går... Alltså ni vet hur det kan vara ibland när de ska skriva badass kvinnor, att de blir bara badass. Det finns liksom inget annat. Mm. Men Aveline här är liksom inte i den fällan, utan hon är ju en riktig person. Liksom.
Mm. Ja, hon är aldrig... Hon är, för just den lite stereotypen, så är de ofta arga också. Man ska liksom ha någon slags aggressivitet gentemot omvärlden, och det har hon ju inte heller, och inte Cassandra heller, utan de kan vara de är och liksom
och de är bara kompetenta på sin grej liksom.
Precis. Mm. Utan att liksom behöva bevisa det egentligen i tid och otid.
Jag tyckte inte alls om Aveline på början. Inte alls. Jag tyckte hon var bara en dålig mor. Den här mor som säger, nej men det kommer att vara kallt, du måste ha din jacka på. Du vet, den här typen av alltid sur. Och faktiskt hon växte upp eftersom jag förstod varför hon var så här. Att hon förlorade allt, hon förlorade hennes man, så... Jag hade tålamod med henne och tänkte att hon är bara småsjur, det är okej. Och faktiskt hon utvecklar sig bra tycker jag sen. Så sen, vi återkommer sen tycker jag om henne. Men just nu, hon är verkligen inte en karaktär som jag kan som jag tar med faktiskt.
Hon säger, hon säger också åt den på skarpen när man gör dumma grejer.
Ja, precis.
Sådär. Eller dumma, men när man väljer de kanske inte så här, superbästa moraliska valen, vilket man ju gör ibland av story skäl och kanske för att Fenris blir glad. så. Och så hon är ju, då läxar hon ju upp en liksom, vilket är...
Hon är ju rakryggad och härlig. Ja, liksom.
Nej, men precis.
Och min Åk är sarkastisk och ironisk, och så det funkar inte alls med hon blir bara sur på mig hela tiden. Typ, hur kan du skoja med mig?
Ska vi inte prata om syskonen?
Men vi pratade lite grann om dem förra gången. Men vill du säga någonting mer om dem? För de träffar vi ju absolut från början.
Mm. Bethany och Carver.
Alltså sorgligt nog har jag liksom aldrig riktigt intresserat mig för någon av dem. Alltså i någon av genomspelningarna. Jag vet inte varför det liksom har fallit. Det är nog så att de andra kompisarna har känts mer intressanta helt enkelt.
Mm. Det är ju också så att i första akten är ju den enda akten man har att lära känna dem.
Ja.
Så att ja. Man får ju mycket mindre. Men jag har nog ändå liksom så här, jag har bara spelat med Carver en gång. Men då tyckte jag ju faktiskt att han var, jag tyckte inte om honom, han är ju ett riktigt as. Men jag tyckte att han var en bra karaktär. Men Bethany har jag aldrig riktigt heller känt någonting för. Jag är inte arg på henne, men det är liksom bara, där är du.
Mm.
Hon är bara en vanlig mage sister. Hon är okej. Hon är okej, men ingenting.
Jag var lite irriterad på henne nu den här gången när jag spelade, för att gud vad hon tjatar om det här huset. Gud vad hon tjatar. Man bara, men chilla, ordna dig själv. Vad är det för fel på dig? Så nu var jag nog faktiskt lite irriterad. Det kanske var därför hon inte fick följa med Deep Roads. Jag satt den i The Circle med fin kiv kanske, jag vet.
Kanske hon skulle ha följt i Deep Roads, så du skulle ha tagit henne bort från spelet helt enkelt.
Jag borde ha gjort det. Ja, men riktigt fullt så irriterad av hon. Men jag vet att, alltså, jag tyckte så här, nej. Och sen när man skulle välja kompisar, bara, ska jag med Bethany? Nej, det ska jag inte ha med Bethany. Ja. Men jag har ju alltid en headcanon om att hon och Anders liksom är otroligt kära i varandra.
Oh, gud.
Jag har inga tecken på det här liksom in game, men jag tror att de är mer tyckligt hemliga.
Ja, de skulle ju kanske passa för varandra. Men ja, därefter är det väl Verrick rimligen.
Ja, det är Verrick.
Som vi måste träffa liksom, då när vi har gjort det här året och jobbat ihop pengar för att få komma in i staden. Ja, och honom träffar vi ju när vi blir introducerade för det här, han och hans brorsas Deep Roads expedition, och blir värvade som potentiella partners.
Men Verrick då? Han är ju väldigt liksom, han känns ju också som en person liksom.
Mm. Jag tror dock att jag fastnade för honom först egentligen i Inquisition, och då för att jag blev så rörd när han verkar tycka så himla bra om Håker. Och jag visste inte det här. Så jag sa du aldrig någonting liksom. Och att det var så rart. Så där liksom plockar han poäng. Sen så är det ju roligt att bli, alltså nu när man får träffa honom liksom längre bak i tiden och sådär. Men jag tror det var först då som jag liksom började verkligen gilla Verrick.
Jag tycker mycket om honom eftersom han är roligt. Han skrattar hos sig själv och han är väldigt ärlig. Han säger själv vad det är fel med honom och till de andra också vad det är fel med dem. Och med på ett sätt som är alltid söt på något sätt. Han är väldigt bra tycker jag, väldigt bra skrivit. Man kan inte vara arg på honom när han säger något.
Jag tycker han är väldigt rolig att ha med för bandet. Och det här att han har en massa smeknamn för allihopa. Det är ju en sån här stämningsgivare som gör att man tänker att de här känner varandra. Att de har träffats, kanske när jag som spelare inte var med. Utan att jag är med när de äventyrar, men de sitter också och typ hänger och dricker öl och typ lär känna varandra utanför. Alltså det är en sån där sak som gör att jag får den känslan av att det här är ett kompisgäng ändå liksom.
Ja, men det är sant. Det är absolut sant. Ja. Ja.
Och han är nog en av de som ger det intrycket mest. Sen så kommer det ju mer i resten av spelet, men han är ju redan i första akten ganska liksom. Mm. Han har redan pratat om, vad kallar han dem för allihopa? Fenris är ju broody. Jag tror att Anders heter Shiny, kanske.
Måste väl kunna googla fram lite.
Varick's nicknames.
Yeah.
Help me Google.
Ja, vi behöver ha dem.
Bethany heter Sunshine. Carver heter Junior eller Little Hawk. Avery heter Red. Fenris heter Broody eller Elf. Anders heter Blondie.
Blondie, ja!
Merle heter Daisy och Isabella heter Rivaini. Daisy är ju jättefint.
Ja.
Det passar jättebra.
Isabella, hon kallar Merle för kitten. Kitten! Det passar så bra också.
Ja, det är bra. Det är mycket, mycket bra. Men annars så tycker jag att Varric... Ja, men jag fattar varför de gjorde honom. Jag tycker också att de lyckades rätt bra med honom. Det var ju rätt person att välja som att bli förhörd.
Mm. Jo, han är ju konstruerad för det, ja, på något sätt. Att berätta den här berättelsen helt enkelt. Det här att han är en sagoberättare till yrket. Inte bara när han sitter i förhör med Cassandra. Liksom.
Är det inte en slump?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det.
Det är också en grej som jag uppskattar, att Cassandra, hon ser ut väldigt arg och skrämmande när hon frågar honom. Och han blir inte rädd alls. Han skojar precis på samma sätt.
Ja. Jag får visst ta tillbaka det här att de aldrig var arga. Cassandra är ju väldigt arg i det jag två.
Ja.
Ja, det är hon
faktiskt. Men i Inquisition så har hon inte riktigt den...
Nej.
Och en grej som de har också likadant, Aveline och Cassandra, är att när de dejtar, de blir de sötaste, mest naiv kvinnor. Och det är en söt sidan av dem, tycker jag.
Sen är det väl lite vad man väljer, ja, eller hur?
Precis. Vad valde ni?
Meryl, tror jag. För att man blir ju skickad av Flemmet och det verkar bråttom om man ska lämna den där amuletten.
To the Dalish camp.
Mm. Precis, och då så säger väl Keepen bara att så här har vi Meryl som inte vill vara kvar. Vi får inte veta än riktigt varför. Mm. Det gissar jag kommer i akt 2.
Vi får en hint.
Ja, men, ja precis, men inte liksom hela vi får inte förklarat för oss vad hon egentligen pysslar med.
Nej. Men vi får veta att hon och klanen tänker väldigt olika om någonting och hon precis. Tänker inte ändra uppfattning.
Mm, utan väljer då att ge sig av.
Men vi vet redan att hon gör blood magic. Det är säkert. Så man får en liten hint att hon är lite annorlunda än de andra i klan.
Men vad vet vi om blood magic och Dalish egentligen? Alltså, nej, hur är det stigmatiserat där också på samma sätt som...
Jag vet inte, men jag hade den här känslan när jag spelade för första gång. Eftersom de introducerar det tillsammans. Att hon använder blood magic. Jag tror det är Anders eller Bethany som säger wow, vänta, det är lite konstigt och allt. Och hon är totalt 100% i detta. Nej, det är okej, allt kommer att gå bra. Hon har ingen tvekan att allt kommer att vara okej. Och alla är skrämd runt henne. Så man har en känsla att det kan vara kopplat. Så kanske det är inte det, men jag hade en känsla att hennes sätt att bete sig kanske är kopplad med blood magic och att de andra är rädda.
Ja, så de Bethany och Anders, men alltså de är ju en del av vad ska jag säga, Circle of Magi. Även om de inte är del av det så är de ju del av det tänket.
Men majoritetskultur.
Precis. Mm. Men jag menar, vi vet väl fortfarande inte vad Dalish...
Nej, men precis. Sen så vet vi att Meryl har ju uppenbarligen idéer som alla Dalish Major inte går med på.
Precis.
Men jag har inte heller riktigt koll på hur blood magic liksom, vad det har för position inom kulturen så.
Men när vi pratar till The Keeper, hon säger något att hon skulle gärna ha Meryl kvar. Så det känns inte att det är en så stor grej för henne i alla fall.
Mm. Är det ingen dealbreaker i vilket fall?
Nej, precis. Det är ingen dealbreaker.
Vad tycker vi om Meryl då?
Jag älskar henne. Kanske eftersom jag kan relatera lite till henne eftersom hon har kommunikationsproblem med personer runt kring henne. Hon har konstiga intresse. Och när hon pratar med Åke, hon säger att du är min första vän, det är så kul, jag vet inte hur jag ska hantera det. Och hon är så klumpig på ett sött sätt. Och samtidigt hon är totalt lite extremist, lite galen. Hon gör blood magic, så jag tycker hon är fantastisk.
Jag har en väldigt kluven inställning till henne. Tycker jag. Vet du det? För jag tycker att hon är att i den här naiviteten, jag tycker att hon är ganska gullig i det. Liksom. Hon är ju liksom Liliana-personen då kan man säga. Och jag uppskattar ju Meryls liksom Liliana-het mer än jag uppskattar Lilianas Liliana-het. Så, och jag tycker att också att hennes liksom berättelse är ganska intressant. Nu ska vi inte prata om hela den, men jag blir också lite irriterad på henne ibland. Att hon är så väldigt liksom, hon verkar inte lära sig någonting. Hon snappar inte upp saker. Hur länge har du varit där i stan nu? Lär du dig ingenting? Ja.
Hon är väldigt naiv och barn childish på något sätt. Ja. Mm.
Men också hur hon ser och säger någonting. Nu kommer jag inte ihåg precis vad, men till Fenris om, alltså, som liksom verkligen lite avslöjar hennes syn på alver och vilka som är de riktiga alverna och lite sådär att han vill ju inte alls, han ser sig inte alls som en del av någon slags alv eller en kultur som liksom har traderats av alver eller så, men att hon då utgår från att han vill vara det, lite sådär, och att det finns den aspekt, och jag kan liksom uppskatta att det är inskrivet i hennes karaktär, för det känns som att det passar väldigt bra att hon har levt här då ganska avskilt från resten av samhället och har det perspektivet egentligen bara, och att det också får vara med som ett lite så här naivt men inte så kanske gulligt naivt drag hos henne. Mm. Så det tycker jag, det bantet gjorde att jag tyckte bättre om henne som karaktär ändå, för att det kändes mer flerdimensionellt.
Ja, jag håller med att hon är inte bara söt och gullig. Hon har den här sidan som gör henne väldigt intressant.
Sen hämtade jag Anders. Vem hämtade du, Hanna?
Jag sitter och försöker komma ihåg. Jag tror jag sköt för att hämta Anders för att jag, ja, det kändes inte så intressant. Så jag vet inte om jag liksom gjorde en massa quest bara tills jag kunde göra Fenris quest. Så att det var Fenris som var nästa. Men vi kan ta Anders först, för jag tror att flest nog väljer plockar upp Anders före Fenris. Så.
Jag tycker ju att Anders är en jättebra karaktär, men jag tycker inte att han är så rolig just nu som kompis. Han gör inte så mycket väsen av sig just nu.
Jag tycker han är tråkig.
Ja.
Så tråkig. Och jag nästan så här, jag säger medvetet saker för att göra honom arg. Och det känns ju som jag säger mer om mig kanske än Anders, jag vet inte. Men han är liksom lite träig och tråkig på något sätt bara, jag vet inte.
Mm. Det är spännande att vi fick spela den här DLC, eller hur?
Var just det, Awakening. Ja, där är han ju. Och där är han ju en annan typ av Anders än den vi möter här. Och, man får väl, och vi pratar nog om det då också, att man får tänka att det är någon konsekvens av att han har nu levt med att han är ju då besatt av en spirit, eller delar kropp med en spirit.
Och det är problemet att Anders var kul när vi träffar bara Anders i DLC:n. Och Justice var kul när vi träffar bara Justice. Men när de mergar tillsammans, då blir Anders tråkig och Justice blir inte så rolig. Ah, så jag vet inte, ointressant på något sätt också.
Jag skulle säga, hur vi träffar honom kanske. Man får ju uppdrag, eller Verk frågar en om man kan leta reda på den här Grey Warden som ska sitta på en karta som de behöver för den här expeditionen. Och man letar reda på Anders då som är i, nu ska vi se,
Darktown.
Som är ju då det allra lägsta av det lägsta i Kirkwall. Och driver där sjukhus inrättning. Ja, precis, där han hjälper då människor som väl förmodligen inte då kan gå någon annanstans för att få hjälp med diverse åkommor.
Jag har svårt att förstå hur, när jag spelade Dragon Age 2 först, för mig det var helt okej. Jag var faktiskt intresserad i Anders och veta mer om hans klinik och allt. Han låt rimligt till mig som person som träffade honom första gången. Men nu att vi har träffat honom i DLC, jag förstår inte hur han blir så investerad i andra personer när han brydde sig inte alls i dem.
Men kan det inte vara justice?
Alltså, jag tänker att man får...
Ja, men justice blir vengeance. Så att ha en klinik, det funkar inte alls med vengeance.
Men justice är väl inte vengeance bara?
Nej, jag tror som att justice blir vengeance när justice blir överjävligt arg.
Ja, men... Jag har svårt att fatta hur justice kan vara en klinik för personer, eftersom spirits of virtues, som han kallar dem, det finns kindness, det finns compassion, då förstår jag. Men justice, ta hand om
lika
personer.
Lika sjukvård till alla.
Ja.
Rättvist, eller?
Men jag har inte så svårt för det. Jag tänker att, för de är det inte så att han ger sjukvård väldigt mycket till folk som har farit illa i samhället, alltså som har blivit orättvist behandlade i det här.
Ja, men de som inte har råd att gå någonstans liksom, och få hjälp. Så det är väl en...
Jag har inte så. Jag tror också att det som gjorde att jag tycker om Anders som kompis, jag tror att jag blir nog tilltalad av det här, att han är den här altruistiska helaren. För det har alltid känts lite konstigt, eller hur? Alltså, nästan alla mage går omkring och kan typ hela folk.
Väljer de gör det väldigt sällan.
Liksom. Alltså Anders, han puts his magic to good use. Liksom.
Ja, och därför jag var intresserad i honom först, eftersom jag kände att han är en bra kille. Jag vill vara kompis med honom. Men det gick inte så bra sen. Men,
jag känner mig bara sämre och sämre för att vi bara berättar om hur bra han är och liksom så här osjälviska projekt och så här. Och jag bara tråkig.
Men han är inte så himla kul, det vill jag inte påstå. Han är inte den som man ska springa till. Om man skulle typ hänga med någon och dricka vin en fredagkväll, så är det förstås Fenris, men om man nu inte skulle välja Fenris så skulle man inte välja Anders. Liksom.
Anders from the past, men inte Anders och vengeance, nej. Eller justice. Nej.
Sen tycker jag att Anders har en väldigt intressant, eller jag tycker väldigt mycket om hans arc, liksom, men den ska vi inte ta nu, den tar vi under avsnitt.
En annan grej som gjorde mig skratta är att när vi träffar honom för första gången, han beklagar att de tog bort hans katt, Sir Pancelot, som var en present. Och han säger verkligen det. Han var en present, en gåva till mig. Och det är breaking the fourth wall, eftersom man kan ge Sir Pancelot som present till kompisen i DLC. Så jag tyckte det var jättekul faktiskt.
För det gör man i Awakening i så fall.
Yeah.
Ja.
Så det är vår karaktär i Awakening som ger Sir Pancelot som present. Det var kul, tyckte jag.
Sen träffar vi Fenris.
Eller Isabella. Eller Fenris, ja.
Ja, just
vi tar, ska vi ta Fenris först?
Ja, vi tar Fenris först.
Vi träffar i alla fall Fenris.
Vi försöker att träffa honom så snart som möjligt.
Jag gjorde ju inte det nu. För jag hade lite ångest och tänkte att jag kanske inte kommer tycka om Fenris. Så jag väntade, jag drog ut på det. Men sen så kunde jag inte låta bli längre.
Det måste ju ändå vara, alltså om man inte gör alla quest så är det ju ett lite hemligt kompis-quest. Det är ju verkligen inte givet att det här är viktigt på det sättet. Och också att man erbjuds en ganska så här, nu säger man ju oftast ja, jag gör allting för jag vill ha lite betalt liksom, till de flesta. Men här, nu minns jag inte detaljerna tyvärr, men att man får liksom... Ja, men får man inte erbjuda, alltså ganska så här, men man kan också säga nej till att göra det här.
Det kan man. Ja, han är ju den kompis som är absolut lättast att missa, måste det göra.
Ja, men precis.
Och vilken sorg, tänk om man upptäcker det att han bara, jag missade den där. Jag har spelat 50 timmar och missade han med svärdet liksom.
Nej, men det finns den här systemet att man ser att den är i quest för kompisar. Så om man ser det, man bara kör alla de här quest, så man vet, kanske jag kan hitta en kompis om jag gör de här quest. Så jag kör det alla bara för säkerhets skull.
Han gör ju en minnesvärd entré.
Vad är questet?
Men jag tror att det är så här. Att man får ett brev och då går man och pratar med en dvärgeköpman i Lowtown, tror jag. Som säger att han har en uppdragsgivare som vill att man ska gå till ett visst ställe och hämta något. Någon slags moj som ska vara där. Och där finns det ju förstås en massa fiender som man slår ihjäl och så hittar man en kista, men mojen är inte där. Och då kommer man ut och då är det ännu fler fiender som man slår ihjäl. Och sen så är man på väg därifrån typ. Och då kommer någon fiende till och hej och hå. Sen så blir det cutscene.
Och vilken cutscene.
Vilken cutscene det blir.
Den här fiend, han hur säger man? Han skriker för att få mer fiender, men de kommer inte.
Just det, ja, när man vill ha förstärkning och så, och så dyker ingen upp utan någon ramlar.
Med blod.
Precis, nerför trappan där.
Och så kommer fram
resten är historia.
Ja, resten är historia. Ja. Finns det någon som kan se den här scenen och tänka, det här är inte mannen i mitt liv?
Jag tror inte det
heller.
Men skriv gärna i vår Instagram i kommentar om du tycker att nej, Fenris är inte det alls. Vi är intresserade att höra din...
Absolut höra, men motivera.
Motivera varför.
Bra.
Annars kommer det bli IG. Vi jobbar allihopa inom utbildning. Men det är ju en otroligt så här teatralisk ingång. Ja. Men det tänker jag att man kan få kosta på sig. Det passar Fenris att göra en sån här teatralisk entré.
Finns det något så här, alltså, typ för länge sedan när det kom high school-filmer och så här makeover high school-filmer? För den här liksom sakta nedstigande för en trappa där det börjar med fötterna. Och liksom så får man se hur fantastiskt den här ofta tjejen är det väl i high school-filmer om jag inte minns fel.
Hon har tagit av sig glasögonen.
Exakt, och det är väl ungefär det hon har gjort, tagit av sig glasögonen.
Precis det. Samma.
Men visst finns det liksom en slags, jag vet inte, någon... påminner på det här.
Ja, det är en slags reveal-effekt liksom.
Ja, ja men bara, precis. Ja.
Det strålar om den här personen.
och det finns också den här fiende, han också dödar honom typ in cold blood. Mm. Han de pratar lite grann och han säger något som han tycker inte om och han bara tar hans hjärta med hans lirium-tattoos och jag bara wow, äntligen en person som när en fiende är bara dum, bara dödar honom utan att försöka att diskutera och det var en lite chock faktiskt att de gjorde
alltså,
det.
Han är en hårding, en riktig hårding Fenris. Han är ju en sån, han är ju verkligen som hämtad ur en annan värld Fenris lite grann. Det är ju liksom, han är ju en mangafigur.
Ja, det är han ju.
Med den äran liksom.
Ja, alltså jag tycker inte det faller inte ut ur ramen fullständigt, men han har ju betydligt mer såna den liksom den estetiken med det här gigantiska svärdet och liksom så där.
Och men håret också. De här också. Dramatiska gesterna och det liksom han pratar på ett visst sätt, han har lite såna här dräpande one-liners. Jag tycker att han är ganska genomförd manga Nisse liksom. Men just så här, inte alls utanför boxen. Det är som att han känns som att han inte skulle kunna finnas här. Men
Och varje gång något händer som han är inte glad, han säger jag måste vara ensam. Och han bara försvinner från gruppen.
Jag kan relatera.
Men alltså vilken drama queen.
Ja, det är perfekt. Men det är lite speciellt på något sätt. Jag förväntade mig inte det.
Men jag tycker det där är så bra. Alltså för just att det här att det är så tydligt att så här, de gör fastän sin egen grej. Så här. I Origins är det ju en svården som är liksom chef och de andra följer efter, punkt. Så har jag sagt att du ska vara med i laget, då är du väl det liksom. Ja. Sen händer ju grejer och Alistair kan göra slut,
men på det
och
stora hela
är det. Men ja, i alla fall inte så här in game, om ni förstår vad jag menar. Så att de här men just det här att de bara nej, nu händer det här och det gillar inte jag, utan nu måste jag gå. Och Isabella drar väl också, om man har med henne i partiet när man ska till Kunarisarna.
Ja, hon drar, det är så kul. Varje gång man går till Kunari, hon bara säger något typ åh, jag glömde att gå till toa. Vi ses sen. Eller jag glömde min öl. Vi catch up sen. Okej. Det gjorde mig skratta så mycket eftersom jag var jag valde dig att vara i min team och nu du bara försvinner. What?
Men det här är ju det, alltså, jag vet att jag pratar jätteofta om hur mycket jag tycker om det här spelet, men jag tänker att man kan få kosta på sig det i just den här podden så. Men det här är ju det som gör att det här, att de känns som mest människor. De här, av alla liksom kompisarna. För att de har liksom så himla tydligt sin egen agenda och att de inte alls här för min skull. De är här för att bli kompisar, men det är inte så att min kamp är deras kamp i någon sån här större utsträckning om de inte går med på det. Liksom. Nu går de ofta med på det. Men det är ju för att jag är rimlig.
Men de verkar ju ha mycket fritid, för jämt man frågar så kommer de ju ändå. Liksom.
Ja, det är sant. Det är ingen som har ett dayjob.
Nej, eller ja. Men hur försörjer de sig egentligen, de här? Evelin har ju faktiskt ett jobb.
Ja, hon har faktiskt ett jobb. Men de hittar väldigt mycket mynt på olika kroppar.
Det gör man ju när man är ute och
Jag tror att det är...
Det reser.
Det
reser. Men vad säger vi om Fenris? Vi bara pratar, eller liksom, vi tar för givet att vi alla är fan. Liksom, fans.
Tills motsatsen bevisas tänker jag att det är rimlig.
Jag med. Men vi kan kanske nämna att Fenris, han var en slav för The Winter och han har en master, Daenerys, som försöker att få honom tillbaka. Helt enkelt. Han jämför sig själv som en hund. Warhund. Och vi får veta att det är förmodligen för Illyriumet som han har som tattoos som Daenerys vill faktiskt få han tillbaka. Och att det finns en ritual som de gör med de här markings för att göra dem starkare och mer skrämmande. Typ.
Man får ju säga att han är lite, jag fattar att det här är ett trauma för honom. Det fattar jag verkligen. Jag vill inte ta ifrån honom rätten att gnälla, men han är ganska gnällig om det här.
Nej, men vad det är fantastiskt med honom är att han säger själv, jag vill inte gnälla, så
låt mig bara gnälla en liten stund.
Ja, ska vi prata om något annat? Typ. Så han har också den här dynamisk att han skrattar, gnällar, han gnällar mot sig själv. Så han vet om det.
Han är också ganska, alltså, han kan vara ganska dryg. Typ så här, ja, du tycker att du är jobbig. Ska jag berätta lite mer om hur det var när de...
Ja, precis. Take that.
Tycker du att det är jobbigt att du skulle egentligen vara i Circle, din jävla mage? Ska jag berätta lite mer om vad magear gör? Ska jag göra det? Ska jag det?
Lite sarkastisk. Samma som Morrigan lite grann, att du tycker att du har en dålig dag, jag kan berätta för dig.
Ja, jag ska berätta om en dålig dag. Så jag kan tänka att han också har en liksom barnslig streak som är helt okej. Okay. Man kan inte vara den perfekta människan. Det går ju inte. Så att, eller ja, Alvin då i detta fall. Men han är lite gnällig. Och han är ju överdrivet dramatisk. Alltså när man går och hälsar på dem, han bara typ slänger vinflaskor omkring sig. Och inte städar.
Jag älskar den hästen. Jag vet redan att min man... Han hattar den hästen. Han tycker att det är så dramatisk och dum. Och jag är, wow. Han bara tar vin och kastar.
Han är så plågad. Vilken plågad han. Jag kan rädda honom. Men det är väl den grejen. För det här är ju, han uppfinner ju inget hjul. Alltså när de skrev Fenris så fanns det ju djupa spår att dra den här karaktären i som vi känner igen. Liksom. Och det här att man... Det är väldigt synd om honom, men han är ändå väldigt stark och han är uppenbarligen en stor hjälte. Men han har ju problem, han behöver hjälp, han är lite gruff, han är lite aggressiv, lite ilsken, men han har ett fint hjärta.
Väldigt aggressiv, han är en av de enda personer som bara dödar folk.
Ja, men det gör han ju liksom. Ja. Och vi sympatiserar ofta med det liksom, i världen, men egentligen är han inte klok i huvudet. Så.
Nej, alltså, man skulle ju inte vilja träffa honom i verkliga livet. Så är det ju.
Eller?
Nej, men jag skulle bli rädd om jag gjorde det. Och då inte för att det var en alv med ett stort svärd, utan bara, även om i vår värld fanns alver med stora svärd, så skulle jag då tycka att Fenris var en extra läskig sån. Faktiskt.
Ja, jag tror det. Han har vissa problematiska drag som funkar jättebra i fiktion, och som i verkliga världen skulle funka väldigt dåligt.
Verkligen.
Men sen har vi Isabella kvar.
Yes.
Ja.
Och jag älskar Isabella. Hon är också en karaktär som har en entré. Man går i pub och hon bara dricker och skojar med några män. Och till slut de kämpar och hon vinner. Hon är den här typen av karaktär, samma som Lara Croft i Tomb Raider, som är overly... girly, overly feminine, super sexy, men också stark karaktär som kämpar och låt inte personer säga till henne vad händer. Och för mig det funkar. Jag vet att några personer kanske är skeptiska, men jag kör 100% med de här typen av karaktär. Och hon är rolig. Hon är superrolig.
Tidigare har inte jag haft med henne. Alltså, hon har varit en sån där som lite föll bort när man ska välja vilket gäng man ska springa runt med. Men nu har jag ju förutsatt mig att hon ska få följa med lite mer så att jag ska lära känna henne bättre. Mm.
Och The Banters med Fenris, med Mehil, med Varik, de är fantastiska.
Alltså, jag tycker att Isabella är ett lyckat exempel på det här som jag tycker att många... Jag är inte så himla populärkulturellt bevandrad. Kära lyssnare, nu kommer ni märka det. Men alltså, såna här, vet du, jag tänker på amerikanska popartister i 20-årsåldern. Som har de kommer kanske vara från många olika länder, det tänker jag bara på. Det jag tänker det på är... Beyoncé och såna som har otroligt lite kläder och det kallas för empowerment. Female empowerment. Och för mig har det alltid varit så här, det är någon slags skämt. Jag förstår inte skämtet, för att det här är liksom, det är liksom den manliga blicken, fast vi låtsas att det är vi som bestämmer. Men att, jag vet inte, Isabella, jag tolkade henne som en sån först och då tyckte jag illa om henne. Jag tyckte illa om att hon var där. Jag tyckte det var äckligt att hon var där och blev liksom arg på hela henne. Och sen tycker jag att hon är ett lyckat exempel på att jag tror på henne. Liksom. Jag tycker inte att hon är sexualiserad för någon annans skull. Och jag tycker att det verkar som att hon, eller jag läser henne som att det är, jag ser henne som att, jag upplever henne som att det faktiskt är hon som är sån här. Och då tycker jag om henne.
Ja, hon spelar mycket med detta, med hennes sexualisering. Hon lekar med detta.
Så det är också blir... för att hon är typ lite Eller för mig, för jag håller med Janne, liksom den första intrycket och sen också att jag har blivit omvänd. Men jag tror att det är för att hon också är, hon blir liksom lite för mycket. Och, ja, ju, ja. Och när det blir lite för mycket, då kliver man ju utanför den här då ramen om vem man ska vara. Eller att liksom, ja, men då blir man obekväm helt plötsligt. Och inte då bara till för, som du säger, då en manlig blick.
Utan nej, men exakt, exakt. Hon är ju obekväm i det. Ja.
Eller inte, hon är inte obekväm i det, men hon gör oss
obekväma. Ja, men precis. Hon är superbekväm, men hon gör alla andra obekväm. Och då är det ju inte för deras skull. Exakt så.
Hon är absolut för mycket. Absolut.
Ja, och den grejen, liksom, när hon drar sina skämt eller alluderingar på olika sex hit och dit och sådär. Och man bara, what? Vad sa den nu egentligen? Liksom. Och den, då är man ju, jag vet inte, då, just den, att de har dragit det liksom lite längre så att hon blir, utmanar liksom, spelaren lite granna. Mm. Så, eller hur ska man säga? Jag är kanske jättedåligt förklarat. Men...
Nej, men jag tycker att det är bra, för det är just det här att hon utmanar oss. Det är inte en snäll översexualisering.
Utan precis, den är liksom utan den liksom tar ett steg som gör oss obekväma. Och det är ju inte, om man tänker syftet om man då först som man först tolkade Isabella, är ju inte att göra spelaren obekväm, tvärtom. Så här. Men när det liksom, när hon tar, det blir ju att hon tar liksom,
något, över det liksom.
Precis, att det blir något aktörskap i det som hon bara bestämmer över, och man själv bara blir lite chockad eller liksom lite så här.
Men jag tror att det är precis det som jag upplever att man, eller jag har saknat i de här, det finns ju massor av kvinnor som säkert trivs med att inte ha så mycket kläder på sig, men det är ingen som blir obekväm, utan man spelar rakt in i de normer vi har, man bara visar att precis, man passar jävligt bra in i de här normerna liksom. Och det finns inget utmanande med det, det finns inget liksom härligt med det. Sen så kanske då, alltså jag ska inte säga att de får gärna hålla på, men det är liksom inte, det är ändå det är inte utmanande. Men Isabella, ja, jag tycker att det här var en utmärkt utredning av varför Isabella är en bra karaktär.
Ja, men det finns ju flera, alltså man tänker just popkultur eller referenser, alltså kvinnliga artister som är den typen, men som blir för mycket, och då så blir, nu kan jag också för lite, så det här kanske bara slår helt fel, jag vet inte, men Miley Cyrus i någon fas upplevde jag som också den typen, att hon tog kommandot genom att bli för mycket, och då för mig så funkar det liksom då, för att då blir det liksom någonting annat, hon spränger ramarna lite liksom, så.
Jag bara dikar nu, för att det enda jag vet om Miley Cyrus är att det är någon existerar med det här namnet.
Jaha. Ja, nej, men hon har alltså typ av artist som har lite olika liksom reinkarnationer, kan man väl säga. Alltså både stil- och musikmässigt. Så i någon form, det här var väl länge sedan nu, säkert 5 år sedan. 6 år sedan kanske, när det här avsnittet kommer ut, vad vet jag.
Jag bildgooglar Miley Cyrus nu. Jag förstår, ja.
Ja, nej, men jag
får en del bilder här som jag tänker att det, ja, jag förstår.
Ja, jag tror hon har liksom gjort om sig sen det jag tänker på. Men det finns någonting intressant i det när det blir obekvämt för en tittare. Liksom.
Det är en intressant poäng om det här obekvämhet. Eftersom jag undrar om männer, de blir obekväm på samma sätt som kvinnor som spelar det här videospel. Eftersom det är inte den samma känsla. Jag undrar om en man kan uttala Isabella som, på franska man säger castratrice, från castrate, för att hon är för mycket också, och att det blir också obekväm och inte sexy. Som du sa, Jenny, hon gör det för hennes själv, inte för andra personer runt. Jag undrar hur det blir.
Ja, det är en intressant sak. Vi får bjuda in en gäst och diskutera Isabella. En riktigt manlig man ska vi ta.
Ja, absolut. Jag tror på japanska man säger tsundere, de här kvinnor som är lite för mycket. Lite,
Specialavsnitt incoming.
Incoming.
Inte snart ska jag inte säga, men vi tittar.
Jag undrar om vi vill ta sekundär karaktär redan nu eller om vi har dem senare faktiskt.
Mm. Den enda jag, som jag tänker är värd att nämna, det är den här mamman. Som jag ändå spelar en ganska stor roll i berättelsen här i första delen. Och som jag har mindes att jag liksom tyckte var en så bra karaktär. Och jag står inte ut med henne. Hon är ju så fruktansvärd. Alltså jag är så irriterad på den här morsan.
Mamman?
Ja, hon är så enkelspårig. Det enda hon tänker på är sitt jävla hus. Och sitt andra barn som inte är jag. Hon bryr sig inte om mig överhuvudtaget. Det är
wow!
Jag tycker hon är så hemsk. Och jag uppvärderar gamlen. Morbror gamlen och bara, du är ju den rimliga i rummet just nu. Dig tar jag med mig i framtiden.
Ah, vad roligt. Jag körde helt på, hon är min mamma och hon oroar för allt. Och nu hon är jätteledsen eftersom hon har förlorat ett barn redan. Och allt hennes barndomgrejer borta. Alltså, jag verkligen körde 100% i den här klisché av
Det har jag gjort förut också.
Gosa. Men det är min första gameplay, så kanske om jag spelar en gång till jag kommer att ha den samma
känsla. Jag blir liksom chockad av min egen reaktion här, för jag bara... Hon bara, ja, nej, men här bodde jag när jag var liten. Och min bror har ju varit så himla dålig. Man bara, ja, du var ju inte här. Du vet ingenting om hans liv, vad som hände för honom. Go away, bitch slap. Och sen så bara, ja, nej, allt är så jobbigt. Och Carver, mitt barn. Man bara, men det är jobbigt för mig också.
Kanske de overdid her lite för mycket, kanske. Så nästa, det är några quests som vi tyckte var intressant att ta upp. En som jag var lite chockerad, men glad chockerad eftersom jag förväntade mig inte alls det, är The Magistrate's Orders. Så det är Magistrate Vanar som frågar oss att hitta en person som var i fängelse som gick iväg, och vi får veta att han dödar alvar och unga alvar, mest kvinnor jag tror, om jag säger inte fel. Och vi får träffa en far som oroar eftersom hans dotter försvann, och vi går efter dem i en typ grotta någonstans. Och vad chockerade mig är att först henne, Lia, hon blir torturerad lite grann av honom. Och hon får Stockholm syndrome supersnabbt, vilket är lite konstigt. Och Fenrisen blir superarg på henne, vilket är jätteroligt. Det var bra. Det var bra att ha Fenris med. Och när man träffar honom, Elhen, han säger, ja, det är en demon som har tagit över och jag är possessed. Men faktiskt inte alls. Han är bara en seriell mördare. Och kan bara dödar alvar eftersom de är för vackra. Och jag var så chockerad eftersom vi är i en fantasy-värld. Det finns demoner, det finns dåliga grejer som händer. Och jag var, what? Han bara dödar dem. Och vi måste hantera det på något sätt.
Alltså, det här är ju någon slags, kan man likna det här med folk som bara råkar våldta folk i sömnen. Jag hade druckit för mycket alkohol. Eller det här, motsvarigheten i Dragon Age-världen blir då, jag var possessed by
demon. Det är min fäll, typ. De är för vackra. Det är inte att jag hatar dem. De är så vackra. Typ.
Ja, han var ju ett riktigt äckel, alltså, den här
Men verkligen, och jag var så... Och han är sonen från Manchester, och vi har Fenris som säger, bara döda honom, döda honom. Och Lia, halvkvinnan, hon är, nej men han gjorde det inte, han grät, han är ledsen att han gjorde mig ont. Och jag var, what? Det är för mycket för mig.
Men han var ju riktigt ärkesajko.
Ja.
Jag tyckte också att det här var ett bra, jag tyckte att det var inte helt så här tipptopp skrivet. Jag tänker att man hade kunnat göra vissa ändringar i det här, att göra det lite bättre. Men jag antar att de gjorde vad de kunde. Och jag tycker ändå att det är ganska intressant det här att... jag reagerar lite grann på i Dragon Age 2 att varenda jävla mage man träffar är possessed by a demon och gör tokiga saker. Och här är det någon då som också har uppfattat det här, att det här är ett jävligt bra sätt att slippa undan. Jag tyckte det var ganska smart.
Ja.
Inte av honom, utan smart quest i den här världen.
Ja, det finns massor med grejerna som jag tycker inte är som den här spel, men questet, när man får de här etiska grejerna in your face, de är så bra. Så bra. Så ja, det var en quest som jag tänkte. Ja. Och den andra är The First Sacrifice, den heter. Och det handlar också om en seriemördare som dödar kvinnor. Och den är också så bra skrivet, eftersom man har verkligen känslan att ingen bryr sig. De är bara kvinnor. De försvinner hela tiden. Det är ingenting som man måste oroa om. Och när vi träffar Ninets man som berättar till oss om min fru, hon försvann. Först man hatar honom eftersom han är så elak emot henne och han är lite wrath on the ages. Man känner kanske han har druckit för mycket alkohol, kanske han är våldsam. Och till slutet av questet faktiskt man ser honom så ledsen och man förstår att faktiskt hon var en fruktansvärd fru och han tyckte om henne faktiskt. Det vände sig om på ett sätt som jag förväntade mig inte alls faktiskt. Jag vet inte hur ni...
Jag tror inte jag uppfattade den här totalomvändningen hos honom kanske så. Sen så tycker jag att han hämtade upp det lite på slutet. För att då är det, i början så är han ju väldigt mycket så här att han vill mest ta tag på henne för att hennes familj är på honom om så där, vart hon har tagit vägen ungefär. Men han
säger det.
Mm.
Men det känns att till slutet han bara skyddade sig själv eftersom han säger vi älskade varandra när vi var unga, jag förstår inte hur det gick fel. Han bara väntade på henne typ en månad, två månader när hon var borta och hon kom tillbaka och han var glad och jag kände så ledsen till slutet. Eftersom på början man känner nej, han är bara en jackass, men faktiskt...
Jag kanske inte heller upplevde den här jättestora förändringen, men däremot så blev man ju sympatiskt inställd till honom och tänker att alla människor är ju inte sådana som jag skulle vilja hänga med. Han är nog inte en sån, men det kanske är inget större fel på honom heller. Och jag tyckte också att det var... Jag uppfattade kanske inte heller riktigt att hon var så hemsk, utan mest på att de var fast i ett helt misslyckat äktenskap, fast det började bra, men det blev helt misslyckat. Och när hon nu var död så kom han ihåg att det ändå började bra, liksom. Och var inte lika bitter på henne som han hade varit de senaste 15 åren, som han kanske hade gått omkring där och varit bitter. Jag tyckte också att det var en, liksom, ändå en vändning värd att nämna.
Det var väldigt sorgligt, tyckte jag. Den sista som jag ville nämna är de här quest med The Cunaris. Så det finns två quest som är ganska bra. Det finns The Shepherding Wolves med Sarebas som är en Cunari Mage, Ketogen är hans namn. Det är så sorgligt också. Man får veta, det är den första gången, eller hur, som man träffar Qunaris i Mage Qunaris i Dragon Age.
Jag tror det, ja.
Så han är, hur kan man beskriva honom?
Men de har ju liksom, de har ju vet du, misshandlat honom väldigt gravt och liksom deformerat honom, eller vad ska man säga?
Han har även en typ en mask, en metallmask på
och hon sytt igen hans mun och
ja.
Sådär. Så att det, han har ju haft ett ganska jävligt liv kan man tänka sig. Om Fenris klagar så kan han ju försöka prata med
nästa gång.
Du hade ett dåligt liv. Vill du höra om ett dåligt liv?
Och de har också en road, samma som för golems. Det är jag jättenyfiken på. Så det finns några Qunaris som heter Arvahad. Arvahad, ja. Som betyder hold back evil, som tar hand om alla mages. Och de har de här roads som kan ge...
Men det är sant att det är en parallell till
eller problem, hur?
Det har inte jag tänkt på förut.
Eftersom de förlorar sitt vilja när de har den här road.
Jag tyckte att det var ett quest som slutar väldigt fint på något vis.
Fint!
Jo, alltså, det slutar ju med att det slutar med att den här alvkunarin liksom sätter eld på sig själv. Jag misstänker att han kan bli dödad också på andra olika sätt, men han kommer att dö, och om han inte dör av Arvar, Jennifer skakar på huvudet, han kommer alltid att sätta eld på sig själv.
Och jag tror det. Ja. Jag tror inte det finns en annan alternativ tyvärr. Men på olika sätt, han gör det på olika sätt, men ändå.
Han kommer inte levande därifrån så att säga.
Nej.
Och jag tycker att det är väldigt fint att man, här träffar vi någon som har en väldigt stark ideologi och en väldigt stark övertygelse om sin egen plats i världen. Och jag kan inte förstå den, men det gör ju också att man förstår att det är ett bra quest för att visa att Qunarisarna är något helt annat. Mm. Att jag kan inte förstå deras idévärld, men den är ju helt rimlig för honom. Alltså har han inte en uppgift längre så då är hans uppgift att dö. Liksom. Och det är han helt chill med. Det skulle jag inte själv vara.
När vi går tillbaka med honom till The Camp, Hawk säger något. Han säger här finns, there are others your kind. Och han säger they are not my kind. Och det kände precis som Meryl att Hawk gör en generalisering att alla Qunari som har markings, de är de samma. De förstår varandra och det var väldigt stark. Okay, jag googlade efter för att se om jag kunde rädda honom eftersom jag var så ledsen för honom.
Jag var nog inte så ledsen för honom. Jag tänkte att det där var han, eller jag tycker att det är ett ledsamt quest, men jag var inte så ledsen för hans skull. Jag tänkte att han gick bort nöjd, liksom hade gjort vad han skulle.
Han väljer sin egen.
Hörrni, trevligt att se er. Nu igen. Vi tar och avbryter och kommer igen för akt 2.
Jaha! Woho! Ser fram emot! Jag ska spela igen! Woho!
Ha det bra, hörni!